Det kanske bara var jag, men den 7 december 2022 kändes det som om jag hade rest i tiden på något magiskt sätt utan att faktiskt äga en egen tidsmaskin. I medierna tog jag del av hur tusentals poliser i Tyskland stormat in i byggnader runt om i landet strax före gryningen. Man slog till mot en högerextrem organisation som förberedde statskupp. Demokratin skulle störtas och det gamla kejserliga Tyskland återuppstå. En äldre farbror från en adelsätt som tilltalades prins skulle visst sättas in som statsöverhuvud. Han och en rad militärer hade planerat alltihop på hans pampiga jaktslott. Det är tydligen inte bara jag som upplever mig ha rest i tiden, för en krönika på Svenska Dagbladet har i rubriken texten "Den tyska terrorhärvan är en akut lektion i 1930-tal. Men skribenten har ju då rest till fel årtionde. Det är inte 30-talet som kännetecknas av kuppförsök i Tyskland, det är ju 20-talet. Vi har ju rest nästan exakt 100 år bakåt i tiden här. Eller är det bara jag som kommer att tänka på Kapp-kuppen 1920? Då är riksdagsmannen Wolfgang Kapp tillsammans med några generaler lyckades jaga bort den sittande regeringen i Berlin. Och först stoppades när en spontan storstrejk satte stopp för all kommunikation och el- och vattentillförsel. Hans mål var att återupprätta kejsardömet. Istället så blev det så att han flydde till Sverige och greps i Södertälje i och för sig. Eller det andra och ännu mer uppenbara exemplet på tyska kuppförsök, ölkällarkuppen 1923 förstås. Adolf Hitlers första och misslyckade försök att ta makten i landet som slutade med fängelse. Mycket kan man säga om den kuppen och det ska vi göra också, men inte i det här avsnittet. Det kommer väl i höst kanske då. Inte heller Kappkuppen är i fokus idag. Inte ens 20 juli-attentatet 1944 och sammansvärjningen mot Hitler är med särskilt mycket eftersom det är värt ett eget avsnitt med. Men det som alla de här händelserna har gemensamt med den 7 december 2022 är att det är misslyckade kuppförsök utförda i Tyskland. Och idag kommer vi avhandla två andra misslyckade tyska kuppförsök, även om bara det ena utspelar sig på 1920-talet. För dagens tema är alltså misslyckade kupper, eller några misslyckade kupper. För det finns ju många att prata om i så fall om man skulle ta alla, och det ska vi inte. Till exempel har vi den misslyckade sovjetiska kuppen 1991. Den har vi redan avhandlat i avsnitt 364. Och det förtjänar ju den. Den svenska drottningen Lovisa Ulrikas kuppförsök 1756. Det blir väl också föremål för ämne en annan gång. Den misslyckade statskuppen kan i kretsar som sympatiserar med målet, oavsett om försöket kommer från vänster eller höger, romantiseras och mytologiseras. Precis som nederlag i krig kan genomgå samma process. En Wolfgang Kapp kan bli en general Custer. En Lovisa Ulrika kan bli en Leonidas. Eller det kanske är lite väl. Men att offra sig för en högre sak, det kan vara poängen med den misslyckade kuppen. Nästan så att kuppen måste misslyckas för att bli lyckad också. Det där kommer vi väl prata mer om i avsnittet här snart. Men innan den här inledningen också blir helt misslyckad så ska vi väl ta och ge oss in genom dimridåerna och se vad man viskar om i de där mörka korridorerna.
Ni är varmt välkomna till Historiepodden. Det är inte riktigt samma fallhöjd när man tar ett djupt andetag och börjar prata in i en poddmikrofon som när man tar en pistol i handen och beger sig till närmsta rådshus för att ta den politiska ledningen som gisslan. Men det är klart att det finns ju fallhöjd i båda exemplen.
Ja, hur menar du?
Ja, jag kommer ihåg till exempel en av de första lektionerna jag höll som kandidat som lärare. Det påminner ju ändå om att prata i mikrofonen, även om lektioner är lite mer dialog med gruppen än vad det här är. I alla fall, det handlade om första världskriget och jag var så kaxig att jag kunde allt om första världskriget. Så jag hade inga anteckningar eller någonting. Det här kunde man ju plocka ur huvudet. Och började med världens mest förvirrade genomgång. Då bara skrev lösryckta ord här och var på tavlan. Till sist hade jag tappat bort mig så mycket och var så blank i huvudet att typ efter en halvtimme fick jag säga: hörni, vi kanske avbryter lektionen här och så börjar jag om imorgon. Och så gör vi det här på riktigt.
Ja, jo. Ja, så kan det vara. Absolut. Relaterar det här till min inledning nu, eller vadå?
Nej, men du sa ju att... nej, egentligen inte. Den var ju välfunnen och dessutom fick du trycka dit Svenska Dagbladet som inte har koll på sina tyska decennier. Men du för ju på tal risken att misslyckas.
Mm. Ja, precis. Och jag kanske hade en ännu längre inledning här som jag så att säga... Ja, minskade lite för att jag kände att det här håller på att barka iväg. Vi kan prata om sånt i avsnittet här istället sen, tänkte jag.
Egen redaktör i realtid.
Exakt, lite så.
På tal om misslyckanden, det var länge sedan vi hörde den här gingen.
Rättelse och fel. Ja, finns det någonting angående Härnösand som du vill ta upp här?
Ja, okej. Rättelser och fel alltså. Detta handlar om avsnittet som kom förra söndagen, den om pälshandeln. Oftast lyssnar inte jag på våra avsnitt när de väl har gått ut i etern. Men den här gången så gjorde jag det. Jag ville kontrollera volymen på avsnittet och reklamen och hur det lät och så. Och då hörde jag mig själv återkommande säga Härnösand i relation till ej brokiga kohudarna som såldes. Och, ja men vad fan, tänkte jag. Och sen började kommentarerna och mejlen rulla in. Jag menade givetvis Hudiksvall.
Men varför säger du då Härnösand?
Därför att det är två städer längs med Norrlandskusten som båda börjar på H och som båda får stadsprivilegier på 1590-talet.
Ja.
Dels tack till alla som hörde av sig. Allra helst tack till dem som gör det på ett lite trevligt sätt. Mm. Jag behöver inte utbilda som skillnaden mellan Härnösand och Hudiksvall. Och jag har själv gjort mig lustig över människor som typ säger Arjeplog när de menar Arvidsjaur. Eller som jag som säger Valdemarsvik när jag menar...
Västervik.
Västervik, exakt. Men nu gjorde jag det själv. Jag blandade ihop Härnösand och Hudiksvall. Eller så, jag sa bara fel. Och mea culpa, mea maxima culpa. Nu går vi vidare.
Ja, det finns ju en påtaglig risk att vi får återanvända den här jingeln vid tillfälle.
Ja, vi håller tummarna för att det var sista gången.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mm-hmm. Intressant. Som vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Ja.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min... lågstadielärare berättade det för mig och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning. Och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning.
Den första händelsen vi ska ta upp här, det är då inte en statskupp på det sättet. Men det är en kupp i alla fall.
Ja.
I meningen Jönssonligan gör kupper.
Ja, men det är ju en underbar berättelse som väl kvalar in i avsnittet. Även, jag tänker att vi kanske bara drar berättelsen, så sen så kan vi ju konstatera hur väl eller inte väl den överensstämmer med temat för avsnittet i stort. Det passar ju väl in med din inledning så tillvida att det här är i Tyskland.
Exakt, för det är det. Även om det då inte är 20-talet.
Preussen va? Vilket ställe. I Preussen hade en mycket väl exercerad armé blivit ett stående inslag i det samhället som en slags allians mellan de adliga lantägarna, junkrarna och den framväxande industrins representanter kommit att ställa sig i förgrunden för den tyska enighetstanken. Storgodset och masugnen kallas det här ibland. Tyskland var, som vi känner till, under medeltid och under tidig modern tid uppdelat i ett antal olika stater där olika kurfurstar eller annat löst folk satt och styrde. Men
löst
under den nationalistiska...
Folk. Ja. Det är väl precis där det inte är. Det är väldigt strikt folk där som högst disciplinerat sitter just det.
Absolut. Men under det nationalistiska 1800-talet så började det här förändras. Men i Tyskland blev det ju aldrig någon liberal nationalistisk idé om medborgarskap och demokrati som kom att gälla, utan mycket handfast kom Tyskland under preussisk ledning att räta in sig i ledet. Som rikskansler Otto von Bismarck mycket omtalat sa i den preussiska landdagen: tidens stora frågor avgörs inte genom tal och majoritetsbeslut utan genom järn och blod.
Mm.
Den tyska kejsaren, han var kung av Preussen. Den tyska rikskanslern var preussisk ministerpresident. Och i mitten av allt det här fanns militären. Den genomgripande militariseringen av staten var ju avgörande för den preussiska modellen. Därför både krävdes och hyllades organisation, offervilja och respekt inför militären. Vilket såklart kritiserades då och då. Preusseri är ju ett ord som man kan slå upp till exempel i ett svenskt uppslagsverk från 1936. Där är det förklarat som militäröversitteri, överdriven militarism. Så det fanns alltså nästan något löjeväckande i det preussiska utanför Preussen. Något löjeväckande med Fredrik den Stores kasern som österrikaren och vinentusiasten Stefan Zweig kallade Berlin.
Och där kom Zweig in, ja.
Check. Ett annat vanligt begrepp var ju kadaverdisciplin. Alltså att en preussisk underordnad tar order likt ett kadaver. Den egna viljan finns inte där. Och av förklarliga skäl blir den preussiska officeraren en av samhällets verkliga idoler. Civila på gatan skulle gå ur vägen när officeraren rörde sig bland dem. Polisen hade inga befogenheter gentemot honom. Faktiskt står det i lagen från 1855 att den som bär en officersuniform inte ska behöva visa någon identifikation inför en polis. Uniformen är nog.
Ja, och det är ju den bärande faktorn i den här episoden.
Oh ja!
Wilhelm Voigt.
Ja.
Ja, han föddes i Preussen 1849. Son till en skomakare. Och ja, då hör man ju att det är inte kejsarfamiljen här, även om han heter Wilhelm.
Skomakare, bliv vid din läst.
Mm, det blev han inte riktigt. Han skulle i alla fall gå i skolan var tanken och lära sig lite där, men där ställde han till med en stöld och då kastades han ut från skolan och kastades istället in i fängelse i några veckor. Och när han kom ut därifrån så fick han inte börja skolan igen.
Nej.
Och då blev han skomakarlärling hos pappan istället. Han hamnade ju konstant i trubbel kan man säga. Gör nya stölder och hamnar i kurran om vartannat. Och det är flera vänder in och ut. Han vill ju börja om, verkar det som, med livet i ett annat land och så. Men det är svårt, han får inget pass eftersom han är tidigare straffad och sånt.
Kolla att jag är redan märkt för livet, kan vi höra Vogt ropa genom historiens dimma.
Ja, eller Nationalteatern kanske.
Exakt. Han kanske lägger till att även om jag kanske sitter på kåken idag, får ni hålla med om att det var inte det jag ville.
Även om jag kanske sitter på kåken idag, får ni hålla med om att det var inte dit jag ville. Nej, jag tar ett jobb på första bästa ställe, läderfåtölj och egen telefon. När jag kommer härifrån, tänkte jag mitt dumma fån.
Nej.
Som han själv berättar om det, så är ju det här att han har en stämpel i pannan som gör att varje gång han har en anställning någonstans i Preussen, då kommer polisen och säger: det här är ju en skurk och en bov och en bandit. Honom kan ni inte ha på fabriken eller på skomakeriet eller i affären eller vad det nu handlar om. Och så drivs han från stad till stad och han får inte lämna Preussen, men han kan heller inte behålla något jobb. Och då har han ju inget val annat än att råna och hålla på med diverse bedrägerier. Det här är, till detta är jag nödd och tvungen. Det är hans berättelse. Men.
Ja, det är hans version här. Men det är ju så, han försöker ju komma över ett pass genom att ta sig in på en polisstation och ordna till sig ett pass. Så att han flyr landet då. Men där misslyckas ju kapitalt, han blir gripen och får då 15 års fängelse. Och det var ju en av de längsta vänderna där då. Sen kom han ut i dagsljus igen i februari 1906. Då är han 57 år gammal och har alltså suttit i fängelse ungefär hälften av sitt liv i olika. Det här, det är ju Clark Olofsson kan man säga.
Ja, det har starka drag av det.
Men nu vill han inte sitta inne mer då, och ja, som du sa, han flyttar från stad till stad. Han bosätter sig i Vismar, han får ju jobb som skomakare ett tag, men efter 3 månader så kör polisen bort honom och sådär. Sen hamnar han i Berlin hos sin syster, får ett jobb på en skofabrik, och sen blev han då påkommen av polisen med att vara en gammal brottsling, och sen så blir han av med det jobbet också. Det verkar som att de har imponerande mycket tid att jaga gamla kåkfarare som inte ens har gjort något nytt brott här på den här tiden.
Ja, men som var han en vacker sensommardag när han hade den här sista lönen från jobbet på skofabriken färskt i fickan, och när han fann sig själv stående framför en militär överskottsbutik. Och det är det valet som Wilhelm Vogt gör nu som kommer föra honom från historiens anonyma massa till kategorin särskilt intressanta öden. För där i fönstret, där fanns en kaptensuniform från första gardesregementet till fots. Ett mycket prestigefyllt regemente. Någonting som nästan helt säkert gick Vogt förbi. Men själva uniformen, den gillade han.
Mm.
Och det är väl så att bluffmakaren i honom vaknade till liv. Och han tågade in i butiken för att med mycket myndig stämma förklara att han var en kapten i reserven som mycket snabbt behövde en uniform för en offentlig tillställning. Så jag ska köpa den du har i fönstret där. Jaha, oho, nickade affärsbiträdet. Och sa att det blir 20 mark, det var halva lönen som Vogt hade på fickan. Så att det där brann ju till lite grann. Men han lämnar butiken med en illasittande uniform i rätt risigt skick. Men med en officersmössa som var nästan ny. Och en vacker blank sabel till detta.
Ja, en liten kort blick på hur den här karen ser ut nu också då, kanske. Som Gunnar Wall beskriver hans utseende. En böjd, sliten, julbent åldrande man med stor slokmustasch och dåliga kläder.
Ja, hur lång var han?
Ja, han var ju inte så lång som man skulle vara för att platsa i det regemente vars uniform han nu har köpt.
Nej.
Utan han var ju 1,55 eller något, och man skulle vara en bit över 1,70 i alla fall.
Just det, man skulle vara en lång kar för att kvala in som officerare där. Dålig hållning har han, insjunkna kinder från ett hårt liv i finkan. Men det händer ändå någonting när han tar på sig sin uniform och marscherar omkring i Berlin. Soldater, de hälsar ju på honom. Barn vinkar. Vänliga tyskar går åt sidan.
Ja, honom, det är väl uniformen de hälsar på.
Ja, så är det ju. Men det är ju, någon måste ju gå in i uniformen också. Det behövs en kropp för att föra uniformen på gatorna.
Man kommer att tänka på Gogols kappan.
Just det. Den härlig höglitterär jämförelse.
Han var ju också ganska nöjd över sin nya kappa.
Ja, så är det. Jag tänker att det är som Harry Potters osynlighetsmantel, men tvärtom. Istället för att man tar på sig den här manteln och ingen ser den, helt plötsligt ser alla honom.
Ja.
Och genom uniformens märkliga magi behandlar de honom som en auktoritet.
Ja, ja, det är det som är hela grejen här. Och han testar ju på det här, som sagt, åker ut till någon bryggeriutställning för att spatsera omkring där i sin uniform och bemöts då på det här respektfyllda och trevliga sättet, som du säger. Och han besvarar de här hälsningarna lika nonchalant som en officerare skulle ha gjort, liksom.
Ja.
Så det är ju, han lever sig in i den här rollen. Och alltså, det är oklart hur han fastnar för samhället Köpenick just, vilket är en förstad till Berlin. Och det var en liten sömnig och idyllisk plats där det inte fanns några militärer egentligen överhuvudtaget. Men Daniel Rydén nämner i boken då Potemkin och kulisserna att det var ett kanalprojekt som skulle genomföras och att det då skulle finnas 2 miljoner mark till detta kanalprojekt som eventuellt fanns i kassaskåpet i rådhuset i Köpenick. Och det verkar ju troligt att den här Wilhelm Vogt visste om det, åtminstone att det kanske kunde finnas pengar där. Annars är det en väldig slump att han råkar välja just det rådhuset i Köpenick för den här kuppen som han tänker genom det, va?
Ja, så är det ju. Sen är det som talar för Köpenick också är väl just det att de inte har något eget regiment eller ingen militär närvaro överhuvudtaget, så att det kommer ge honom ett visst utrymme att manövrera, som vi kommer märka. Jag tänkte bara ta upp det också innan vi åker till Köpenick, att Vogt, klädd som arbetaren Vogt, beger han sig ju till palatset i Berlin för att se högvakten bytas av. Så står han där, vi kan tänka oss att han har ett anteckningsblock i handen och skriver ner lite fraser som officerarna ropar och kollar in. Vad har de för maner egentligen? Mm. Och trots att han inte har spenderat en dag i sitt liv på ett regemente, så klarar han nu hjälpligt av att härma de män som spenderat hela sina liv just på sådana regementen.
Ja.
Redan här är ju berättelsen kul, tycker jag. Jag gillar att föreställa mig Vogt som tågar omkring ute på gatorna i den här illasittande uniformen. Och jag vet inte, han är ju någon slags, som i Selma Lagerlöfs Kejsen av Portugalien, så är en gammal fattig bonde som tar på sig en hög hatt och en käpp och kallar sig Kejsaren av Portugalien. Men ingen i byn tror ju att han är en kejsare. De tänker ju att här har vi en dåre. Här är ju nästan samma sak, men här är liksom hatten och käppen eller uniformen så mäktig att den här gamlingen, herregud, det är ju en kapten.
Ja, ja, det är det alla tänker förstås.
Och så kommer han föra det till sin absoluta spets.
Och nu är vi väl framme då den 16 oktober 1906.
Ja, det är min födelsedag. Alltså 1906 fanns jag inte, men jag är född 16 oktober.
Ja, känner du historiens vingslag?
Att, ja, jag gillar saker som händer 16 oktober. Det för man ju till listan.
Ja, det är samma sak här. Jag tycker det blir väldigt många grejer som har hänt på ens födelsedag, tycker jag. Men det kan ju bero på att man noterar det just.
Ja.
Och det här är en av dina då. Och Vogt, han åker då iväg med häst och vagn i sin uniform till en simhall för militärer i Berlin. Och där sätter han sig på ett café utanför simhallen. Och efter en stund så går han ut på gatan och stoppar 5 soldater som är på väg därifrån. Halt! Skriker han. Och de här soldaterna som leds av en korporal, de vänder sig om. Och korporalen är förvånad, men de gör ju givakt givetvis. Och Wilhelm, han uppträder ju så kaptenslikt här att han frågar ut dem med skallande ton vart de har varit och vart de ska. Och under tiden så passerar ju då 4 ytterligare soldater som han också stannar med ett halt. Och sen utropar han helt plötsligt att enheten är nu under mitt befäl. Och nu har han ju då en militär enhet under sitt befäl här.
Ja, det har han.
Och han säger något om att de ska på uppdrag från den allra högste kejsarens kabinett och så marscherar de iväg mot tågstationen där han för övrigt har gömt sina vanliga kläder också i någon låda någonstans.
Han har ju varit där på morgonen och lämnat in dem på bagagehanteringen.
Ja, precis det. Jag sa, någon låda någonstans.
Ja, men han har inte gömt dem i. Det här, nej, jag gillar allt med den här kuppen och på morgonen så är han där med sin. Han har ju gått dit i arbetarkläder, bytt om på deras toalett och så sen gått med en papplåda till disken och sagt, den här vill jag checka in. Mm. Och där ligger nu arbetarkläderna i en papplåda.
Ja just det. Ja, exakt, vi ska vara utförliga här, så det är viktigt. Han köper nu då korv och öl till de här soldaterna också på stationen. De är väl hungriga. Och sen köper han biljetter åt dem allihop med, för nu ska vi åka till Köpenick. Och den här lilla truppen då på 10 soldater och en kapten som marscherar genom det lilla sömniga Köpenick, det drar ju till sig blickarna, va? Det är de inte så vana vid här.
Nej.
Och nu är de framme vid rådhuset och torget där utanför.
Helt riktigt. Och då sätter han 4 av de meniga soldaterna att bevaka in- och utgångar. Det är ingen får lämna stället och ingen ska släppas in heller. Resten tar han med sig. Först tågar han in på polisinspektörens rum och ger honom uppdrag att upprätthålla ordningen ute på torget. Nu har han polisen som jobbar under sig också. Det är inte bara de här 10 soldaterna. Och den här sömniga polisinspektören tycker väl att det är konstigt. Eller så tycker han inte att det är konstigt, för här kommer en kapten och ryter åt honom. Och då lyder man. Då får man vara ordningspolis ute på torget. Och så tar han sina soldater och tågar upp till borgmästarens kontor. Borgmästaren är 36 år gammal och heter Georg Langenhans. Och han väcks bryskt ur sitt dagdrömmande när kapten Vogt ropar: "I hans majestäts namn, ny anhållen!" Och som Daniel Rydén skriver om i sin bok då, så var den unge juristen och borgmästaren Langenhans född och uppvuxen i en maktfamilj. Och som jurist visste han såklart också att inte ens kejsaren har rätt att använda tvångsmedel mot en borgmästare. Och kanske tyckte Langenhans att det var någonting märkligt med den här gamla, krumma, korta farbrorn som stod i sin slitna, illasittande uniform. I ett regemente där annars prinsar, långa som gamla stolta furor, brukade kommendera soldaterna. Men om Langenhans hade några sådana tvivel så försvann de hastigt inför uniformen. Mm. Det måste vara ett missförstånd, ropar den skärade borgmästaren. Men något sånt vill inte kaptenen höra talas om.
Nej.
Allt det här, det blir tydligt när du skickas till Berlin. Då får du all förklaring.
Ja, borgmästaren försöker ju trevande och tafatt efterfråga någon form av arresteringsorder. Men då skriker ju den här kaptenen: "Mina soldater är mina arresteringsorder, herr borgmästare."
Ja.
Och då ger han ju upp.
Nästa steg då, det är att besöka stadskassören.
Ja, precis. För nu måste man ju gå igenom vad det finns för kontanter här på rådhuset just nu. Och Rydén skriver: "I sällskap med vakt och 2 soldater med blickande bajonetter gick stadskassören från Wittberg på darrande ben fram till kassaskåpet, öppnade och började räkna samman innehållet. Där fanns sammanlagt 3988 mark och 70 fenning. "Var är kanalpengarna?" röt kaptenen. "De kommer inte förrän imorgon," stammade kassören. I detta ögonblick insåg Willem Vogt att hans kupp hade misslyckats och drömmen om ett bekymmersfritt liv gått om intet. Men han höll masken, lät packa kontanterna i 2 läderpåsar och skrev därpå ett kvitto som han undertecknade V. Malsam. Slutcitat. Ja, och sen så beordrade han då polisen att föra de här fångarna till militärhögkvarteret i Berlin, och korporalen beordras att bevaka rådhuset i en halvtimme till, och efter det här så är de lediga att äta middag och åka med tåget hem, vilket de då får pengar till också från den här rådhuskassan.
Ja. Under tiden så hade ju mer polis kommit dit, och då kanske man tänker att oj, snart kommer det komma någon polis som ser igenom den här bluffen. Men ju mer poliser som kommer dit, desto fler människor har han ju till sitt förfogande. Det här polisbefälet från Tretow som anländer, han är ju lite mer av en go-getter, så han fixar fram att det ska komma täckta vagnar som ska transportera borgmästaren till Berlin, och alla är så behjälpliga när den här kaptenen har sitt viktiga arbete att utföra.
Vi får komma ihåg att det är mycket folk nu som har samlats på Rådhustorget där också och undrar vad det är för grej på gång här.
Det här är det mest spännande som har hänt i Köpenick någon gång.
Ja, det kan faktiskt vara så.
Nej, jag tror, alltså, jag skämtade inte. Jag tror att det är det mest spännande som har hänt i Köpenick, och då blir man ju nyfiken.
Ja, kaptenen är nu på väg från platsen och han slänger en blick ut på hela den här folkmassan med en överlägsen officersblick. och bara föraktfullt titta på mig. Jaha, här är någon slags pöbel som har samlats. Och sen gör han en trött honör till den här polischefen och försvinner iväg då till tågstationen. Och på tågstationen byter han ju om till sina kläder. Ja. Som man hade gömt i någon låda.
Exakt, ja. Precis. Ja, så är det. På vägen hem gör han sig av med uniformen. Den här stora sabeln, den hade han lämnat på en toalett där på tågstationen. Kapten Malsam Hauptmann som hade skrivit under det där kvittot, han finns inte längre. Bara skomakaren Vocht är kvar.
Mm.
Och redan på kvällen så börjar ju polis, militär och inte minst media få grepp om att man har blivit lurad här, va? Och där sitter man nu i Berlin i ett krismöte. Det här är militären alltså, under ledning av Helmut Moltke den yngre som generalstabschef.
Ja.
Och det är besvärligt det här. Det är rätt många som tycker att det här är... Militärens värdighet står ju på spel här. Och man är nog lite lockad av tanken på att bara lägga locket på.
Det är den här ryggmärgsreflexen som uppstår i sådana här stater. Ungefär som efter Tjernobyl i Sovjetunionen. Spelar ingen roll att man har börjat öppna lite på locket. När en sån här grej händer, då kastar man på det stenhårt. Och det är ungefär det som man överväger här också då.
Ja.
Men sen kommer man att tänka på det. Att tänk om alltså det kommer fram att man då har lagt på locket och låtit den här tjuven dessutom komma undan. Det blir ju ännu mer pinsamt.
Ja, det är en helt korrekt läsning av det hela. Och då får man ändå säga att Vocht hade nog bättre odds på att aldrig bli avslöjad än vad en enorm kärnkraftsolycka hade.
Ja, det får man ju säga.
Men, man offentliggör hela berättelsen och reaktionen är... inte en reaktion av fasa, utan man tycker det här är kul. Folk tycker det här är roligt. Herregud, i Tyskland har man kul åt det. I resten av Europa skrattar man högt och lite rått åt det. För här har vi det. Preusseriet. Kadaverdisciplinen. Det räcker med att en gammal farbror tar på sig en uniform så kan man gå in på ett rådhus och tömma kassaskåpet.
Ja. Ja, det är ju väldigt skrattande åt det här. Tidningarna jublar ju förstås. När man har gått ut med den här efterlysningen på den här mannen och en belöning på 2500 mark, då är vi ju, det är ju uppenbart då att man har blivit lurad. Att en skojare har blåst hela kejsardömet,
ja.
Och att representanterna för det har blivit till åtlöje. Och alltså, det finns ju tillräckligt mycket yttrandefrihet och tryckfrihet för att man ska kunna driva med det här.
Exakt.
Och redan på kvällen efter kuppen, den 17 oktober, så går ju en nyskriven sketch på teater och det beskriver det hela med repliker som till exempel: vet du vad det är för skillnad på en äkta och en falsk kapten? Nej, det vet jag inte. Då kan du bli borgmästare i Köpenick.
Ja,
och man det är
ganska starkt skämt som är så snabbt skrivet. Ja, nej, revyerna hade väldigt kul åt det där. Och i Berliner Tageblatt skriver man: inför uniformen ligger alla platt. Från ministrar och borgmästare ner till minsta nattvakt. Idag är uniformen en fetisch inför vilket allt mannamod och all människovärdighet krymper ihop så att den ryms i ett snäckskal.
Polisen förhör ju 2000 personer och man hittar ju snabbt både den här sabeln och uniformskläderna. Men borgmästarens fru, som den här kaptenen då hade tillåtit att följa med till arresteringen, hon påstod ju då till polisen att bedragaren var, citat, en högst bildad herre som uppträdde lika belevat som en viktig officer. Och även om Wilhelm Vocht nog kunde spela som en kapten ganska bra, så sa hon antagligen det här för att skydda sin man, borgmästarens rykte ju. Men det här hjälper ju inte direkt till i jakten på den skyldige eftersom det är en arbetslös skomakare som är den skyldige.
Nej, precis. Slutligen så är det ju lite bra polisarbete som ligger till grund för att man hittar Vocht. då man ber alla fängelser, i alla fall i Preussen, komma med tips på tänkbara förbrytare. Och från en anstalt kom ett vittnesmål från en cigarrmakare som hade hört en gammal skomakare prata om att med en uniform, då skulle man kunna göra en riktigt imponerande kupp.
Mm.
Så den 26 oktober, samma dag som Martin McFly åker tillbaka till framtiden i filmen Tillbaka till framtiden, och 10 dagar efter Willem Vogts kupp, så stormar poliser in i Willem Vogts systers lägenhet.
Där han sitter och dricker kaffe och inte ett dugg har använt några pengar eller någonting förutom att köpa lite mat. Ja, men då rasar ju det kejserliga Tyskland in genom dörren där och avbryter hans morgonkaffe helt enkelt. Och gripen. Ja.
Och han erkänner ju direkt. Som jag ser det framför min inre blick så sträcker han bägge armarna upp i luften och bara, jag erkänner, det var jag.
Och när det visar sig då att en gammal fattig skomakare har lurat skjortan av hela det militära etablissemanget, då gör ju det att tyskarna tycker att det här är ännu mer festligt.
Ja.
Och så uppstår begreppet köpenickad, alltså innebörden är då falsk maktutövning. Och rättegången hålls ju, som Gunnar Wall skriver, i en citat, besynnerligt godmodig atmosfär. Alla är lite så här små fnissiga över det här, och alla vittnen intygar då att han hade betett sig precis som en kapten. Och själv påstår han att han bara hade försökt komma över ett pass till en början. Det var inte meningen att ta några pengar, utan det bara blev så. Och sen döms han till 4 års fängelse. Men efter mindre än halva tiden så kommer han att släppas fri, benådad av kejsaren.
Nu har ju Willem Vogt blivit en kändis. Han står vaxdocka på Unter den Linden. Det är 100-talet kvinnor som friar till honom via brev.
Ja, just det.
Han får kontrakt på en självbiografi och på föreläsningsturnéer. Han får åka till Storbritannien och USA. Och som du säger, så i ropet är han att köpenickad letar sig in. Inte bara i tyska ordlister, utan även i Sverige ska det här ha varit ett begrepp som går att läsa om i Nordisk familjeboks uppslagsverk.
Mm.
Och efter att ha mjölkat berömmelsen så gott han kunde, så slår sig skomakaren ner i Luxemburg. Alldeles lagom i tid för att den tyska inflationen ska vara som värst och att alla pengar han ärligt tjänat ihop på att berätta om sin helt oärliga kupp försvinner.
Ja, det är ju sorgligt. Och han dör 1922, utfattig igen. Fattigvården betalar en gravplats som egentligen skulle ha gått ut då på 40-talet. Men då är det en anonym donation från någon hemlig bonde som förlänger det här gravkontraktet. Och numera har Luxemburg gjort hans gravrätt evig, tydligen.
Jag gillar berättelsen om begravningen också, för Rydén skriver så här. På väg till Luxemburgs Liebfrauenfriedhof mötte Vogts begravningståg en militär trupp. Den franska officeren frågade vem den döde var och fick svaret, det är den berömde kaptenen i Köpenick. I tron om att det rörde sig om en officer ur Luxemburgs frivilligkår beordrade fransmannen sina soldater att bilda hedersvakt och salutera den döde kamraten.
Ja.
Han dog trots allt med kaptens värdighet.
Det är ju en väldigt lämplig slutkläm för den här gamle skojaren.
Exakt.
Han står även staty utanför rådhuset i Köpenick fortfarande.
Okej, så ska man ta tag i det här då? Vi kan ju direkt konstatera att ja, om det är en kupp det här rör sig om, så är det som du säger en Jönssonligan-kupp. Mm. Willem Vogt har ingen tanke om att omstörta samhället.
Nej, nej. Och den är ju bara delvis misslyckad eftersom han blev gripen. Men den är ju lyckad på många andra sätt. Själva kuppen lyckas ju, bortsett då från att om han nu ville ha 2 miljoner mark så fick han inte det. Och om han ville komma fri från fängelse så lyckas han inte med det heller. Men den är lyckad på andra sätt, så man kan ju prata om det här sen då och bli populär och tjäna pengar på det sättet.
Och vad som gör den här berättelsen så tilltalande, i alla fall för mig, är ju att den vänder samhällets vapen och verktyg mot sig självt. Och lyckas ju på så sätt driva med den preussiska ordningen. Om Willem Vogt hade påstått att det här var ett konstprojekt istället, så hade han ju sett som en av, jag vet inte, 1900-talets mest geniala konstnärer.
Ja, men då kanske han inte skulle ha åkt därifrån med de här pengarna.
I slutet av så här heistfilmer av typen Blåsningen eller Ocean's Eleven, då är ju själva syftet att vi ska gapa och tänka, wow, vad Paul Newman och George Clooney kan, va? Tänk hur de får till det. De hade lurat byxorna av vem som helst. Det är geniala människor och geniala planer och hur allt går ihop. Men i den här verkliga heistberättelsen så blir det istället en fråga om, tänk att det räckte med att ta på sig en gammal uniform. Ja. Och sen gick hela det preussiska samhället i baklås.
Det är ju helt sjukt egentligen. Alltså att den här idén med att man är legitimerad bara för att man har en uniform på sig, den har ju vissa brister i det att man kan ju sno en uniform eller köpa till den.
Ja, precis, köpa en på en överskottsbutik. Avslutningsvis ska man inte vara helt orättvis mot Vogt heller. Här har vi ju såklart en avgörande blind fläck i den preussiska apparaten. Man kan jämföra det med den här avgasventilen i Dödsstjärnan som är den första Stjärnornas krig-filmen typ. Ett ställe, skjuter man där, sprängs hela allting. Men det krävs ju att någon ska klara av att utnyttja den. Mm. Om inte Luke Skywalker hade skjutit Womp Rats på Tatooine så hade han ju inte kunnat göra det där. Och Willem Vogt, det är ju ändå någonting att ha sett högvakten byta en eller två gånger och sen kunna blåsa ett helt samhälle.
Ja, det är imponerande.
Hatten av.
Hatten av.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nästa episod är kanske inte säkert att vi kommer lyfta på hatten för.
Nej.
Den utbildar sig också i Tyskland för, ja, inte riktigt 100 år sedan, men det är 100 år sedan i år. Nämligen i oktober 1923. Och den 21 oktober 1923 så fattar då centralkommittén för tyska kommunistpartiet beslutet att starta en världsrevolution. Man kan kalla det för ett kuppförsök, även om den politiska vänstern brukar beskriva sina kuppförsök som revolter eller uppror istället, som någon har påpekat. Man skickar iväg en Remmele till Kiel med orden om att inleda revolten där. Tanken var ju att sätta igång då den här världsrevolutionen som skulle sprida sig likt en präriebrand. Och beslutet kommer inte från de tyska kommunisternas centralkommitté från början då förstås, utan från Moskva. Och där har man ju då suttit och tänkt att det bästa var ju att tuta på i Tyskland för den här världsrevolutionen, där det finns så mycket industrier och arbetare och sånt förstås.
Det har ju gått 6 år från den ryska revolutionen och världsrevolutionen hade ju kommit av sig.
Ja.
Vi gjorde ett avsnitt 2020 som hette just Världsrevolutionen som körde fast, där vi pratade om hur den röda vågen kom att falla in över sig självt i Warszawa 1920.
Mm.
Och det här tyckte ju de ledande kommunisterna i Sovjet var tråkigt. Inte minst Trotsky hade oerhört tråkigt. För det var ju proletärer i alla länder, förene neder.
Mm.
Det var ju det som var hela idén, inte proletärer i ett land. Så det är ju lite grann bakgrunden till att man centralt sjösätter den här revolutionen i Tyskland 1923. Peter Englund har ju skrivit om det här i sin essä Bröderna Marx i Petrograd från essäsamlingen Förflutenhetens landskap. När bolsjevikerna hade studerat det stora landet mitt i Europa så hade man ju kunnat konstatera att ekonomin kaosade med rusande inflation. Det var inte bara Vogt som hade blivit av med sina stålar, utan det där var ju alla som blev drabbade på olika sätt. Arbetslösheten steg dramatiskt. Landet präglades av politisk oro. Arbetare och poliser brakade samman var och varannan dag. Mm. Ruhr var ockuperat och arbetsmarknaden plågades av stora och stormiga strejker. Bland annat så stoppade man tågtrafiken och höll på. Så teorin förkunnade Tyskland var redo för revolution.
Ja, det ser ut så på håll.
Ja, så här långt kan man ju säga att beslutsfattarna håller sig till sin vetenskapliga socialism. Att man har här en checklista, man har en teori och en doktrin som säger hur samhället ska se ut när det är dags för revolution. Men sen finns ju där någonting lite romantiskt som smyger sig in i deras sinne också. För som du sa, Kiel. Varför ska revolutionen ske i Kiel? Jo, därför att där hade ju en verklig revolution brutit ut 1918. Mm. Så vore det inte snyggt att på samma ställe, lagom till minnesdagen när bolsjevikernas egen statskupp, oktoberrevolutionen kallad, få till en tysk revolution?
I oktober.
Ja, bra idé! Kul, säger de, och så vidare.
Mm.
Peter Englund skriver, yr av sin sentimentala svaghet för historiska analogier hade centralkommittén inte bekvämat sig att se efter hur läget verkligen var i Kiel. År 1918 fanns där 40 000 ilskna värnpliktiga, utleda på krig och brister och inte allt för kittlad av tanken på att följa med den tyska högsjöflottan på en sista heroisk självmordsseglats. År 1923 fanns i Kiel bara 2-3 000 yrkesmilitärer, överhöljda med mensurär och järnkors och de allra flesta svårt anfäktade av olika högerextrema idéer. Den iver de kände inför den kommunistiska världsrevolutionen var rätt måttlig.
Ja, det får man ju tillstå. Att de var ju inte kanske rätt målgrupp för detta 1923. Men nu är det så att det här har beslutats och Remmele står där med den här lappen i näven om att det ska startas en revolution slash kupp får man ju säga. För i min värld och de flestas värld så brukar revolutioner egentligen startas underifrån av en folkmassa ungefär som det var i Kiel 1918 med de här matroserna. Alltså det kommer underifrån, inte genom en order på en lapp någonstans ifrån.
Just det.
Utan därför är det här mer någon form av kuppförsök ju.
Datumet var redan bokat och drömmarna om hur revolutionen skulle spridas genom hela landet och sen hela kontinenten, de var redan drömda och hade köpt en bostadsrätt i till exempel Trotskis hjärna. Man behöver hitta någon ny plats där man kan ha revolutionen då om Kiel är så omöjlig.
Ja, det behöver man göra. Och dessutom då som ytterligare farsartat tillägg här så kan man ju säga att den här orden om att starta revolutionen hade ju ändrats också. Den 22 oktober så skickades ju ett nytt bud från Moskva som sa att världsrevolutionen skulle ställas in tills vidare. Det var ju bara att ingen kunde hitta den här Remmele som hade åkt iväg till Kiel.
Jag säger, det är en kontraorder som studsar omkring
ja,
där
det
i rymden.
Studsar omkring. Ja. Han har ju då redan fått order om att trycka på den här stora röda revolutionsknappen och eftersom ingen vet vad han är så kommer han att sätta igång det här någon annanstans, så han kommer fram till att det är ganska bra plats att göra det här i Hamburg, för nästa dag då så vaknar Tyskland upp till nyheterna om att nu är det oroligheter som har brutit ut i Hamburg här, och kommunisterna i Hamburg hade då natten till den 23 fått veta att de hade tilldelats då den stora äran att starta världsrevolutionen här på morgonkvisten. Och nu var det dags att kvickna till och kavla upp armarna och sätta igång med sand. Englund skriver, natten blev ett sammelsurium av möten, förvånade frågor, förvirring och nya möten, ny förvirring och så vidare. Det fanns knappt tid att informera alla berörda, än mindre att lägga några väl genomtänkta planer. Men det fanns ju ändå 15 stridsgrupper med 40-60 man i varje. Bland de här Hamburg-kommunisterna och däribland då sjukvårdare och motorcykelbud och sånt där som man behöver när man ska göra revolution. Alla som gick och hitta hade informerats. Det man inte hade däremot inför den här ganska stora uppgiften, det var vapen. När man räknar igenom arsenalen så stannar den då vid 19 gevär och 27 revolver. Vilket betyder att man skulle försöka ta makten med ett vapen på var 20:e person. Och då fanns det ju ändå 20 polisstationer, ungefär 600 välbeväpnade poliser på motståndssidan kan man säga.
Förvisso hade man en del handgranater ibland de här stridsgrupperna, men man hade inte tränat så mycket på hur handgranater fungerade.
Nej.
En kul poäng som Englund gör också är att man kunde i alla fall visa upp viss militär expertis genom att alla inblandade synkade sina klockor.
Ja, och det är icke att förakta, för att det måste man ju göra så att man vet då att alla kommer att sätta igång revolutionen klockan 5 på morgonen. Och då har man ju trampat iväg här i morgonnatten och är på sina platser klockan 5 då revolten slash kuppen börjar. Och på flera polisstationer så springer kuppmakarna in och hotar de här förvirrade poliserna och in med dem i cellerna. Och det går ju ganska bra på vissa håll, men det gick inte bara smidigt överallt. Som Englund skriver: anfallet mot polisstation nummer 46 på Evenstrasse gick dock i stöpet. Först gick allt så bra. Poliserna blev av med sina vapen etc. Dock råkade någon av insurgenterna ute på gatan i misshugg avlossa ett skott. Männen inne på stationen fick då för sig att de var utsatta för en attack utifrån, varför de genast kullerbytterade ut på gatan i en enda stor skock, varvid poliserna som blev kvar osportsligt nog tog tillbaka sina vapen. Ja, så kan det gå när man lämnar poliserna med vapnen där inne. Och på förmiddagen så är det ju lite evolutionsstämning ändå. Åtminstone börjar det påminna lite grann om Göteborg 2001 på en och annan gata här. Det är barrikader och lite brandrök och sådär. Och så dundrar de omkring motorcyklister med olika bud kors och tvärs.
Ja, man kan ju säga att Göteborg 2001 påminner om kanske Tyskland på 1920-talet.
Ja.
Men man kan göra jämförelsen åt ändra håll såklart. En annan jämförelse man kan göra med Göteborg 2001 då är att det var ganska mycket stenar som kastades. Och om jag får återvända till de här granaterna så poängterar ju Peter Englund också att man kastade granater från kuppmakarna utan att först osäkra dem, vilket hade ungefär samma verkan som en mellanstor gråsten. Det vill man ju inte ha kastat på sig såklart, men det är inte samma bokstavligt talad explosiva effekt som en osäkrad handgranat har.
Nej, det är ju faktiskt mycket värre.
Och det är ju stökigt på Hamburgs gator såklart. Det blir en hel del skottlossning och både vissa poliser och vissa revolutionärer blir träffade. Men i första hand så drabbar ju den här skottlossningen helt oskyldiga människor som lite nyfiket eller bara på väg till jobbet eller vad det nu rör sig om hamnar mitt emellan. Poliserna gör sig definitivt skyldiga till att skjuta in i någon folkmassa. Framförallt så står poliserna och tömmer sina magasin i de här barrikaderna där det inte längre sitter några kuppmakare och kurar.
Nej, ja, det börjar ju också komma in rapporter till slut på eftermiddagen från olika motorcyklister då, om att det verkar som att större delen av Hamburg trots allt är ganska lugn, och ännu lugnare är det i de övriga städerna i landet. Folk har alltså inte kastat sig ut på gatorna för att glatt verka samhällssystemet över ända, om man säger så. Och på förmiddagen den 24 oktober, dagen efter här alltså, då kanske flera av de här revoltörerna har nåtts av konterorden från Moskva som har ramlat in. Det är inte dags än, säger den. Och då börjar ungefär 250 revoltörer försöka smita undan, backa ut genom rummet så gott det går. Och ordningsmakten inför temporärt utgångsförbud och sådär. Men det är ju, alltså det är ju ett totalt och hjälplöst fiasko. Men det är inte bara kul det här, för det är ju 61 revoltörer som avleder och 17 poliser som avleder. Och sen har vi sårade på omkring 300 totalt. Så det är ju ett stökigt kuppförsök som inte kan beskrivas bara putslustigt direkt.
Nej, verkligen inte. Alltså, själva händelsen är ju inte rolig. Den har bara komiska inslag eftersom den är så improviserad och sker med så dåliga, jag vet inte, förutsättningar.
Trotsky, han vill ju nämnvärt inte prata om det här alls sen i sina memoarer helst. Och som Englund skriver så var ju hans, Lenins och kommunisternas stora misstag att de trodde att de kunde starta en revolution överhuvudtaget egentligen. 1917 hade de ju kapat den här folkliga revolutionen genom en statskupp i oktober 1917 då, och tagit över makten i Ryssland på det sättet. Men de trodde sig kunna starta en revolution och styra utvecklingen ungefär som när man militärligt spelar schack på något sätt. Men som jag sa innan, alltså revolutioner brukar ju mer eller mindre alltid starta då från folkets missnöje.
Mm.
En miserabel situation som kokar över.
Och det fanns ju, alltså det är klart att Tyskland 1923 är i en extremt utsatt situation. Jag menar, det är ju inte för inte som det är kupper i olika delar av Tyskland var och varannan vecka och månad under 1920-talet. Kanske lite överdrivet, men ändå inte helt. Men det är just det här att, som du säger, att man tror att man kan styra historien på det sättet som ser naivt och förljuget ut. Englund poängterar ju också att den här vanföreställningen fanns definitivt hos de yrkesrevolutionärer, som han kallar dem på vänstern, men att den också fanns inom högern, som gång efter annan hade läst historien som att det var inte samhällsordningen som det var fel på, den var ju god och sann och riktig och så, utan det fanns ju de här konspirerande krafterna som lurade folket och satte folket i rörelse. Så var det ju när man i efterhand skulle förklara franska revolutionen till exempel, det var ju skumma krafter som hade lurat människorna, det var inte totalt missnöje över hunger och politisk orättvisa som låg bakom det. Så den idén om hur revolutioner startade, den fanns liksom på båda sidorna av det politiska spektrat, och båda har ju läst det fel där.
Ja, så är det ju. Men man gör ju en stor poäng av att man är yrkesrevolutionärer, särskilt på Lenins håll och sådär, och även Trotsky.
Mm.
Men i verkligheten så kan det ju väcka med en förtvivlad grönsakshandlare som sätter eld på sig själv, som i Tunisien 2011, och sen har vi den där prärjebranden. Och om rätt grogrund och miljö finns för missnöjet alltså.
Mm. Och revolutionen är ju en sak. Jag menar, den arabiska våren där, det ser vi på flera exempel också, att vem som sen kapar åt sig makten har inte alltid så tydliga kopplingar till varför det började brinna.
Nej, och det är ju samma sak 1917 egentligen.
Ja.
Francisco Franco och fascisterna, de vann ju då spanska inbördeskriget under andra hälften av 30-talet som bekant.
Nu är vi inte i Tyskland längre.
Inte i den här episoden. Efter det här så håller han sig utanför andra världskriget och hans regim kvarstår ju i flera decennier. Men han har ingen son som han kan passa sin regim vidare till när han börjar bli gammal och svajig där på 70-talet. Kretsen runt omkring Franco pratar om vad som skulle hända efter hans död, som för övrigt beskrevs som, citat, det ofrånkomliga biologiska faktumet. Eftersom man inte vågade prata om diktatorns död, så beskrev man det som ett ofrånkomligt biologiskt faktum. Och vad ska vi göra efter det? Faktumet har intet.
Ja, det är ju bara ett annat sätt att säga precis samma sak.
Ja, fast lite mindre jobbigt på något sätt. I juni 1973 så utsåg Franco den hårdkokte amiralen Luis Carrero Blanco till premiärminister. Och här har vi en tydlig signal. Här har vi någon som ska efterträda Franco och fortsätta regimen, tänker sig många. Och den 20 december 1973 så kommer svaret på den utnämningen när en bomb exploderar under Blancos bil med honom i och en chaufför och en livvakt. Bilen flyger upp i höjd med 5 våningar upp i luften och delar av de här kropparna hittas flera kvarter bort. Det är den baskiska separatiströrelsen och terrororganisationen ETA som har slagit till. ETA är ju ett intressant exempel här på hur en rörelse kan vara ena stunden betraktas som en frihetsrörelse som vinner sympati i omvärlden och sådär, men i nästa stund betraktas som just en terrororganisation. Det hela beror på vem motståndaren är egentligen.
Just det.
Ofta i alla fall. Omvärlden och även de flesta spanjorer själva betraktade ju ETAs kamp mot Franco-regimen som legitim. Men när de sen då fortsätter under den spanska demokratin så vände ju den synen helt enkelt. Mer om ETA någon annan gång kanske.
Mm.
Många spanjorer tyckte ju att det var ganska skönt att Blanco inte fick möjlighet att fullfölja den här regimen. Och attentatet har ju då också påstått skynda på vägen mot demokrati. Björn Kum skriver i Terrorismens historia: det är tydligt att Franco personligen chockades av attentatet mot hans närmaste medarbetare. Diktatorns eget grepp om makten, mera famlande än under hans storhetstid, blev betydligt osäkrare under hans sista år i livet. När Franco slutligen avled i november 1975 hade i hans närmaste omgivning män av mer moderat och försiktigt snitt fått betydligt större inflytande. De iscensatte en snabb övergång till demokrati och ett närmande till det övriga Europa som så länge hade betraktat Spanien och dess auktoritära regim som en politisk spetälsk. Så Franco dog alltså 1975.
Känt från Lukas Modisons film Tillsammans.
Ja.
När de springer omkring och ropar att Frank, han är död, Franco är död.
Jag är väldigt nöjd och glad över detta förstås. Det blir ju dans, ja, och applåder och jubel.
Ja, och så mottogs ju beskedet på rätt många håll i Europa. Inte bara ibland gröna vågare och svenskt vänsterfolk.
Nej, så var det nog.
Franco död. Dödsbudet meddelades i morse av den spanska radion och den officiella nyhetsbyråns siffra. 20 minuter i fem avled generalen av hjärtstillestånd.
Franco är död! Franco är död!
Va?
Ja, Franco är död, de sa det på radion alldeles nyss.
Nej.
Ja, Franco är död. Det är otroligt.
Nej,
Franco är död.
Franco är död. Franco är död.
Det hade hänt andra saker före 1975 också, förutom det här med ETAs bomber. Franco hade ju satt monarkin, kan man säga, i Spanien på paus, och han tänkte sig att den spanske kronprinsen Juan Carlos kunde efterträda honom som statschef. Och efter det här attentatet mot Blanco så blir ju då kronprinsens roll ännu mer relevant. Han hade då levt sina första 10 år, Juan Carlos, i exil, men återvände till Spanien 1948 efter en deal mellan Franco och Juan Carlos pappa Juan, som egentligen var den rättmätiga kronprinsen. Men Franco tyckte inte om Juan. Och han tyckte att han var alldeles för liberal och sådär. Vägra låta honom komma i närheten av någon ton överhuvudtaget. Istället så accepterar han då hans son, alltså Juan Carlos, som tas under Francos vingar. Och han bodde ju med diktatorn och fick utbildning i frankistisk, eller vad man ska säga, falangistisk ideologi. Francos död den 20 november 1975, då när de jublade så mycket i den här filmen tillsammans. Det är ju möjligt att det inte skedde den 20 november, om man säger så.
Mm-hmm.
Det är högst troligt att han hade varit död en aning längre. Kanske ja, mellan 3 dagar och en vecka eller något sånt där. För att man behövde väl kratta lite grann. Vad ska vi göra här nu egentligen då?
När det ofrånkomliga biologiska faktumet.
Ett faktum, ja.
Hade blivit ett faktum. Mm.
Ja. Då är det så att samma dag blir Juan Carlos kung och formellt firas det här i parlamentet den 22 november. Och där sitter förstås bara falangister då vid den här tiden, det här partiet som är Francos. Och i sitt första tal så säger kungen att det ska bli stora förändringar och en ny epok är på gång framöver.
Vem är egentligen Juan Carlos, prins av Bourbon? Tigande vid diktatorns sida accepterade han rollen som en fasaddekoration för fascistdiktaturen. Han kommer med sannolikhet att bli klämd mellan krafter som är starkare än han själv, mellan reaktionens mörkaste krafter och de krafter som vill demokratisera Spanien.
Och sen utser kungen 1976 en Adolfo Suárez till premiärminister, en av de moderata politikerna i falangistpartiet, som då snabbt vill styra landet bort från diktatur. Han är en slags spansk Jeltsin, kan man säga, eftersom han då försöker förändra systemet inifrån. Och med kungen och Suárez i förarsätet så går landet mot demokrati på rekordtid. Och som Kum skriver var det förvånansvärt smärtfritt med tanke på all bitterhet som hade legat och skavt här sedan inbördeskriget.
Mm.
Presscensuren avskaffas, yttrandefrihet och mötesfrihet börjar tillåtas. Och sen har vi då det här med legaliseringen av kommunistpartiet. Det dröjer, men Suárez vet att landet inte kan betraktas som en demokrati förrän också kommunisterna tillåts existera. Men där börjar det ta emot mest bland de här gamla fascisterna. 9 april 1977 på påskafton när de flesta är lediga eller bortresta, då passar Suárez på att göra kommunistpartiet lagligt. Och villkoret som kommunistledaren tvingas gå med på, för det här är inte villkorslöst, det är att tona ner den revolutionära delen av ideologin. Han måste acceptera den spanska flaggan och monarkin. Och det villkoret ställer ju Suárez för att han inte vill ha ett uppror från höger på halsen. Det är tiotusentals Franco-anhängare som går ut på gatan och demonstrerar mot det här legaliserandet av kommunisterna. Man kunde acceptera demokratins införande kanske, men det här var väldigt svårt att svälja för dem.
Det är en ganska urvattnad kommunism när man plockar bort de revolutionära inslagen i ideologin.
Ja, så är vi ju. Förvisso.
Det är nästan som att det är socialdemokraterna önskar sig här.
Ja, det finns kanske vissa skillnader ändå.
Ja, absolut. Okej. Okay. Demonstrationer på gatorna, jag fattar.
1977, ett och ett halvt år efter Francos död, så hålls då de första demokratiska valen på 40 år. Och Suárez vinner och kan därmed kalla sig den första demokratiskt valda ledaren sedan 30-talet. Men ETA fortsätter ju att angripa spanska mål och oskyldiga dödas. Och de här attackerna sker då parallellt med att en lågkonjunktur slår till också och missnöjet med Suárez börjar tillta. Och kungen ber honom avgå, vilket han gör då i januari 1981. Vi har ju att tänka på en allmän ekonomisk nedgång i samband med oljekrisen 1979 och allt som hände i Iran och så.
På tal om revolutioner och statskupper.
Ja, just det. Det är en ny premiärminister som ska väljas i det spanska parlamentets underhus den 23 februari 1981. Alltihop direkt sänds via både tv och radio. Så det är väldigt många som kommer att bli vittne till det kommande spektaklet här, kan man säga. Och det här kommer också kallas 23 F i historien. Vilket står då för 23 februari förstås. Klockan 23 minuter över 6 så avbryts talmannen. Och en man går fram till podiet med dragen pistol och ropar åt alla att de ska vara stilla. Parlamentarikerna känner igen den här mannen. Det är Antonio Tejero, överstelöjtnant i civilgardet. Han har då nyligen blivit utsläppt från fängelset för att just ha suttit inne där för planering av statskupp. Vilket är intressant. Men nu har han kommit ut och hinner då genomföra den här statskuppen.
Planerna pausades bara.
Ja, det kan man säga.
Avbröts inte.
Han har 200 man från det här civilgardet med sig som då har tagit över parlamentet. De här civilgardisterna, inklusive Tejero då förstås, har ju en väldigt speciell typ av hatt. Det är som en fes med en märkligt uppvikt skärm bak till.
Mm. Jag tycker mycket om fotot av honom när han står där i parlamentet.
Ja, det gör det. Vill du beskriva det?
Nej, men bara att det ser väldigt märkligt ut.
Ja, det var ju en väldigt märklig situation när han går fram där och vrålar åt alla parlamentariker att de ska vara stilla och att de ska sen också vartefter då lägga sig ner på golvet, vilket vice premiärministern går fram och börjar käfta om. Och då tappar Tejero det här och börjar skjuta rakt upp i taket. Och hans civilgardister följer efter och skjuter med sina maskingevär rakt upp, så det blir ett jädra smällande och folk blir livrädda och kastar sig ner på golvet. Och all den här skottlossningen hörs ju i radion och kan ses på tv. Och samtidigt ska vi veta då att det rullar stridsvagnar på gatorna i Valencia, för att han är inte ensam om den här kuppen, utan det är ett antal generaler med. Och det är stridsvagnar i Madrid som är redo att rulla ut på gatorna.
Här är den spanska demokratin på fallrepet.
Ja, det är där den är. Och kungen blir informerad eftersom hans sekreterare har lyssnat på radion och hört det här smällandet. Och han ringer då till landets militära befälhavare och säger åt dem att det här måste ni ta avstånd ifrån. Vilket de då är ganska tveksamma till att göra. Jaha, säger du det? Ja, men jag vet. Jaha, ja. Det är bara två stycken höga officerare som tydligt tar avstånd från kuppen. Och nästa dag från kungens sida är då att kvart över ett på natten till den 24 februari går ut i direktsänd tv. Där sitter han då, kungen Juan Carlos, uppklädd i sin finaste militära uniform och talar väldigt myndigt och meddelar att han har beordrat alla civila myndigheter och militären att upprätthålla den ordning som gäller i enlighet med konstitutionen.
Mm.
Och det här, kungens framträdande, gör ju att de tveksamma militärerna måste välja sida. Och kungen kan man ju inte direkt avsätta. Så det blir ju så, va, att man vänder sig mot kuppen. Stridsvagnarna dras tillbaka. Hela stödet för kuppen smälter bort. Och kuppmakarna inne i parlamentet, de blir hopplöst isolerade här. Och Tejero ger upp klockan 12 den 24 februari. Spanjorerna upptäcker ju vaket, får man säga, den 24 februari att de inte var långt ifrån att bli av med den här sköra demokratin. Eller åtminstone få ett nytt inbördeskrig på halsen kanske.
Just det.
Och det samlas hundratusentals människor på gatorna i Madrid och skanderar till stöd för demokratin och kungen. Och Juan Carlos, han blir accepterad av hela landet från höger till vänster på grund av den här insatsen. Han blir ju nästan helt immun mot kritik. Trots all möjlig otrohet och annat han har pysslat med. Och han lever ju länge på det här agerandet under det så kallade 23 F. Åtminstone fram till att de här obehagliga korruptionsanklagelserna blev lite väl närgångna. Och han abdikerar 2014 till förmån för sin son då. Tejero, han dömdes till 30 års fängelse. Men frigavs 1996 och lever enligt uppgift fortfarande. 90 år ska han vara. Malaga tror jag han bor i.
Jaha. Mm. Ja, det är bra väder i Malaga för en pensionär.
Mm. Det var statskuppförsöket. För det här var ett riktigt statskuppförsök,
ja.
I Spanien.
Precis. Och det här är väl kanske det man tänker på som det typiska statskuppsförsöket. Att det kommer beväpnade män ofta från militären och tar parlamentet. Ja.
Precis. Det ska ju sägas att det finns ju uppgifter om att det var konkurrerande, vad ska man säga, militära viljor kring det här statet. Man tänkte kanske från en annan del av militären göra ett annat kuppförsök där man då skulle ha demokrati, men att demokratin skulle underställas militären på något sätt istället för att militärerna var underställda demokratin.
Just det.
Och det kan enligt vissa diffusa uppgifter varit så att kungen eventuellt hade tänkt sig, för han är uppfostrad i Francos anda,
ja,
och har aldrig fördömt Franco, att han hade tänkt spela med de militärerna liksom. Men sen kommer till Tejero och den andra sidan som inte vill ha någon demokrati alls och gör det här kuppförsöket framför näsan på de andra militärerna. Så det fanns en eventuell då, vad ska man säga, konflikt inom militären om hur långt gången den här statskuppsförsöket skulle vara egentligen.
Jag fattar. Intressant. Då har vi stött på ett antal olika kupper i det här avsnittet. Och ja, men du pratade ju lite grann i din inledning om kupperna. Daniel Bergström har skrivit en essä i Access om statskupper. Det här skedde i efterspelet av en annan misslyckad kupp, den som skedde i Turkiet 2016.
Mm.
Som antas ha utförts av sekulära turkiska militärer. Men även om det är sannolikt, det där är inte utrett.
Nej, det är väldigt kryptiskt allt det här faktiskt. Och känns lite svajigt att uttala sig om vad som hände egentligen. Men jag kommer ihåg att jag satt upp hela natten och tittade på tv, ja, kring det här.
Ja, det gjorde jag också. Och det är ju ett tecken på att man har åldrats ganska mycket under de här åren. För när Kapitolium stormade så tyckte jag förvisso att det var intressant, men jag var så trött så jag var tvungen att gå och lägga mig och tänkte att imorgon får jag hålla koll på, jag får läsa i kapp imorgon vad det var som hände egentligen, om den amerikanska demokratin föll eller inte.
Ja, det säger ju en del om att du är till åren numera. Jag är ju ändå äldre än dig och jag satt uppe hela natten och kollade på det här. Det gick ju inte att slita sig. Och det är ju lite, det är nog oroväckande med att det här börjar bli någon vana, för nu blev det ju aldrig något kuppförsök på riktigt i Tyskland, men det var ju planerat. Och sen har vi det här i Brasilien nyligen att tänka på också. Det börjar bli mer och mer vanligt på något sätt.
Ja, vi är ju i en tid som tycks väl lämpad för kupper återigen. Och för att komma tillbaka till Bergström och statskupper och så, när man tänker på statskupper är ju idén på något sätt i ens huvud att det är väldigt praktiskt. Man vill ta makten. Och så är det ju ena sidan. Men han lyfter i sin essä en hel del andra intressanta aspekter.
Mm.
Nämligen att om man bara ser till symbolverkan så är, vilket du lite var inne på i din inledning, alltså misslyckade kupper som misslyckade krigiska insatser egentligen starkare materia än lyckade sådana. Och hans exempel då är ju att han ställer Karl den 12 mot Karl den 10 Gustav och säger att för Grimberg och franske Bengtsson så är Karl den 12 en större hjälte, inte trots att han förlorade utan för att han förlorade. Och det där kanske man kan argumentera för eller emot, men som en person som nästan maniskt sökt mig till idrottslag som antingen är eller var vackra förlorare, så känner jag ändå att det är en spaning som har någonting. Att Skellefteå AIK var på något sätt mycket mer tilltalande för mig när de under tidigt 2000-tal ständigt föll på mållinjen i kvalserien. Och det var väl kanske bara ett eller två år, men som jag kommer ihåg det så gick de alltid superstarkt i de första omgångarna. Det krävdes bara en vinst till för att gå upp till elitserien och så kollapsar de. Mm. Och då var jag som allra mest engagerad. Sen 2010 till 2016, de här säsongerna när de
vann allt.
Ja, när de 5-6 år i rad alltid gick till final och antingen vann eller förlorade finalen. Ja, det var ett jättebra lag, absolut. Men lika starkt var det ju inte för en. I alla fall inte för mig.
Det kan ju bero på att du hade åldrats då också, eventuellt.
Ja.
Jag vet inte.
Tottenham Hotspur ska vi inte ens tala om. Ett lag byggt lika delar på kultspelare som att aldrig riktigt prestera när det verkligen gäller. Vackra liljevita tröjor, designade för högmod före fall. Det är starkast när man inte lyckas med det. Och tillbaka till historien. Om man kollar på exempelvis de officerare som genom Claes von Stauffenberg försökte döda Hitler, så handlar det, som Bergström skriver, om att visa att nationalsocialismen inte stod oemotsagd och att rädda Tysklands själ. Så liksom ett gäng preussiska junkrar som egentligen ville rädda det tyska riket de kände, men som genom sin misslyckade kupp och sitt offer istället har blivit symbolen för en förbundsrepublik som skulle vara de helt främmande.
Ja, så är vi ju, men vad de uppnår är ju att visa att det fanns ett annat Tyskland också.
Ja.
Oavsett vilket annat Tyskland, de kunde inte veta hur förbundsrepubliken skulle bli i framtiden. De kände till det Tyskland som hade varit innan. Det som för övrigt både Kapp och de här 2022 ville återvända till. Det var ju det de också ville ha. Och det var ju ett icke-nazistiskt Tyskland åtminstone. Och då ville de ju framföra det här för omvärlden. De försökte ju ta makten för all del. Men det viktiga var ju kanske inte ens det som vissa av dem sa till varandra, utan det viktiga är att visa att det finns ett alternativ här.
Exakt. De ville tillbaka till Wilhelm Wochts Tyskland.
Ja, där man kunde göra andra former av kupper.
Ja, precis.
Bergström påpekar ju också att det är ju i länder med militär kultur och slag väldigt, det är ju viktigt att få utöva sin militarism då. Och så tar ni upp Sydamerikas länder som exempel, där det då har varit beklagansvärt få krig mellan staterna för de här stackars militärerna, men desto fler statskupper och kuppförsök. Och då kan man ju på något sätt leva ut sin militarism genom de här kupperna istället. Jag kommer att tänka på förstås Tintin och det sönderslagna örat, där de har kuppförsök i var och varannan sida hela tiden och det, makten skiftar konstant.
Just det.
Och det är ju sant då, att man kan ju göra en kupp, misslyckad eller inte, det spelar ingen roll, man har fått visa sitt mod då, eller hur?
Ja, exakt. Man har fått visa sitt mod och man har fått offra sig på det här krigiska sättet, men i fredstid då.
Ja, så det finns en poäng med även misslyckade kupper, det är väl det vi säger.
Just det, men en poäng mer då för de som utför kuppen än för vi som står vid sidan och tänker, hopp, där var det kuppförsök i Brasilien.
Ja.
Med det sagt så har vi pratat om några misslyckade kupper. Det finns flera andra intressanta misslyckade kupper, det vet vi också. Och några av dem har vi lite grann sparat, för vi tänker att de ska vi återvända till i framtiden. Men ni får gärna gå in på Facebook-sidan och säga vilken kupp skulle ni vilja höra oss prata om i historiepodden.
Ja, det vore ju spännande. Nu har vi bjudit på de här tre och återkommer i ärendet som sagt lite baserat på vad ni säger.
Det gör vi. Ha det jättefint tills vi hörs igen, vilket är nästa söndag.
Ja, hej hej!
Hej!